Ska jag sparka igång? Ja, jag heter Göran och jag är alkoholist och narkoman.
Hej
Göran! Hej allihopa. Jag ska försöka att berätta min life story här. Och jag har väl inget manus direkt utan jag kör bara direkt så här. Fristil. Ja, jag heter Göran då och jag blir 59 år nästa månad. Och jag är född på Söder här, på Katarina kyrkobacke, och där så växte jag upp med min mamma, pappa och mina två äldre bröder. Och det var ju väldigt primitivt att bo på Söder där, för att det var utedass och den enda som kunde bada, det var jag i köket i badbaljan liksom. Mina storebrorsor, de fick gå ner till Forsgrenska med morsan och bada och tvätta och sådär. Och jag bodde väl där i några år. Jag född 64, så att det var inte så länge som jag bodde på Söder, utan morsan fick reklam då i brevlådan att de håller på att bygga Skärholmen. Och det fanns ju liksom planritningar och sådär på hus och lägenheter, och hon såg de här lägenheterna liksom. Fyrrummare. Det var badrum med torkskåp och tvättmaskin, och sen var det toalett, en liten toalett med bidé och sådär. Så hon såg ju liksom att ja, hon kunde sköta familjen på ett lättare sätt genom att flytta dit. Så vi flyttade dit helt enkelt, till Skärholmen då. Och det här var nog 66, 67 så föddes min lillebror. Och i alla fall, jag kan berätta lite om min barndom. Jag hade en jävligt bra barndom. Min farsa, köpte en tomt ute i skärgården och byggde ett hus liksom. Där var man ju på somrarna, på sommarloven, och fiskade och badade liksom, och hade det nice och ut och åkte båt och sådär. Hade fina somrar och bra uppväxt och sådär. Och uppväxten var väl bra fram till mellanstadiet. Där började jag få problem i skolan liksom. Jag hängde inte med, jag fattade fan ingenting alltså. Jag var så glad när det var grupparbeten, för då kunde man liksom hamna. Då var det andra som var duktiga liksom, så kunde jag åka med i källvattnet och så här. Sen mina två äldre bröder då. Den ena hade problem med alkohol, och den andra hade problem både med alkohol och narkotika då. Och jag hängde ju inte med i skolan och jag klarade inte av läxorna liksom, och min morsa hade inte tid med mig med läxorna, för hon hade sådana problem med mina storebrorsor liksom. Och så där var det, och jag kände mig annorlunda än mina skolkamrater, och försökte liksom bli bekräftad och bli omtyckt genom att skäla liksom på frukostrasterna så här, och bjuda på godis och sådär för att bli omtyckt liksom. Och jag vet ju att några av er känner ju honom, men min barndomskamrat var ju Bosse Stark liksom. Och vi fann ju varandra direkt där liksom. Vi hamnade i obsklass på en gång. Och mattelektionerna så fick vi... Ja, vi kastade lappar och störde hela klassen liksom. Så magistern, han skickade upp oss i vägkorsningen, så sa det att ni får gå upp dit och räkna bilar liksom. Då satt vi och räknade bilar. Ja, i alla fall. Den här fröken som jag hade, alltså jag var ju rädd för henne. När jag hade gjort mina läxor och sådär, så då valde jag att skolka liksom. Jag gick oftast hem på frukostrasten, sen blev jag kvar hemma. Och sen prenumererade jag på Kalle Anka, och den kom varje onsdag. Och den kom alltid efter lunch, eller du vet. Så då blev det att läsa Kalle, eller du vet, så här, och sen hela dagen där och ingen skola liksom. Och sen sommarlovet då, sommarlovet mellan sexan och sjuan, då började jag och prova att dricka. Då första jag drack då, det var kir. Och sen så var det mellanöl. Och sen började jag i sjuan och då kom haschet med in i bilden. Och då började man hänga uppe vid tunnelbanan i Skärholmen och träffa liksinnare där och gick i Vita husens källare där och rökte på liksom. Och det var så det började. Och skolgången var ju lika dålig i högstadiet. Man satt ju flummig liksom på lektionerna och sådär. Och sen så började jag göra inbrott. Jag tror jag har varit inne i nästan varenda affär. Alltså i hela Skärholmen. Och tyckte jag var duktig. Inbrottsdjur. Klara mig. Jag torskade aldrig. Utan de misstänkte att det var jag. Jag såg min morsa en gång. Hon satt hos kvarterspolisen där. När jag gick förbi. Liksom. Och jag var så här kaxig på den tiden. Så han viftade in mig där och ja, jag hade en sån här kaxad attityd. Och så, det här blev ju bara värre och värre liksom. Och morsan visste inte hur hon skulle göra. Nu hade hon liksom tre grabbar, det var jobbigt med. Och min bror som höll på med narkotika, han var min stora idol. Eller det blev min stora idol, för han var liksom... Hade respekt bland de andra i Skärholmen. Plus att han var duktig på slåss. Och han var ju så som jag ville bli liksom, på något vis. Och man satt och hängde med de äldre narkomanerna och sådär. Och alkoholisterna uppe på terrassen där i Skärholmen och sådär. Sen när jag prövade amfetamin första gången alltså. Jag kommer ihåg, det var en annan kompis då som... Till Patrik Ejdebo, jag tror inte han lever längre. Men i alla fall, där jag började knarka ihop med honom. Och när jag tog knark första gången, alltså det var det häftigaste jag varit med om. Alltså. Så här vill jag alltid må. Där fick jag liksom det här jag saknade, självkänsla och liksom må bra och sådär. Så jag frågade direkt om mer dagen efter liksom. Och på den vägen började det. Och det blev ju så att jag festknarkat. Jag kunde liksom gå i gymnasiet. Jag gick i en sån här yrkesskola då. Att man kunde gå liksom i skolan och sen ut på helgen och ta lite tjack och dansa och vara kung liksom så här. Och, ja. Och drack ingen öl i våren liksom. Smutta på vatten och så där. Och chattade med alla liksom. Så var det. Så det var ju så i några år. Men även det blev för mycket så att det blev ju så att SOS blev inkopplat och jag kunde inte vara kvar helt enkelt. Så att jag blev, jag skulle på fosterhem hette det då. Så då blev jag avgiftad där på Mariapol i 2 veckor först. Medan de letade efter en familj till mig. Så då hittar de en familj åt mig nere i Ruda i Småland. Det ligger mellan Oskarshamn och Kalmar. Och jag glömmer aldrig när jag kom till den här familjen. Hur fan var jag kände mig övergiven, rädd alltså. Komma till främmande människor liksom så här. Men det blev skitbra. Jag hade jättefina år där och... eftersom jag var från Stockholm och bodde i en sån här liten by som Ruda så blev jag liksom poppis. Så det blev liksom folkparkerna och dricka bilar nu vet och sådär. Och jag raggade bil och det där stuket. Och jag tog mitt körkort där i Oskarshamn. Så jag bodde där nere i, tror det var säkert 4-5 år i alla fall. Och sen fick jag för mig att jag skulle flytta upp till Stockholm igen. Och då träffade jag Patrik Ejdebo. Och då körde vi igång. Eller då körde jag igång igen. Ja, då blev, alltså det blev ju... Jag har ju haft jobb och sådär. Jag jobbar ju på Svensk Bilprovning som bilprovare. Och så här har det varit med alla mina jobb. Alltså, jag har liksom ungefär kollat in jobben tills jag har känt mig trygg där. Sen har jag liksom smyget igång och pundat igen. Och det gjorde jag även på den här bilprovningen. Så där besiktar man ju polisbilar också. Och jag satt ju pundig liksom, påtänd och besiktade de här bilarna. Och man ska ju pröva lamporna, blinket och ljudsignal och såna här grejer. Och nej, jag var inte klok alltså. Jag till och med åkte dit efter arbetstid och snodde en bil. En helt sprillans ny bil som skulle in på regbesiktning liksom. Ja, det var mycket, mycket skit som hände. Ja, alltså där höll det på liksom. Det blev ju bara värre och värre. Och jag jobbar ju på som badvakt här på Forsgrenska badet här ett tag. Och, där hade de ett kassaskåp och det snodde jag också. Men jag torskade, jag fick gå med handbojor efter bassängkanten liksom. Med alla polare, arbetspolare som stod och tittade liksom. Ja, så här. Så fort tjacket kom in i bilden, då blev det liksom. Då blev det torsk och alltså helt. Allting gick bara åt helvete hela tiden. Ja, så där var det till och från hela tiden och efter den där kassaskåpsgrejen där och så, då hamnade jag på kåken. Mitt första straff, jag tror det var 91 i Skogås där, Beateberg. Jag hade aldrig sett det förut så att jag gick ju och handlade och grejer innan jag skulle, och jag fick egen inställelse. Så jag gick ju och handlade. Kalsonger och strumpor. Och jag visste ju liksom inte hur det var att komma in på kåken. Jag tänkte, där inne ska jag ha det bra liksom. Så här. Det är bäst man går och shoppar först ungefär. Ja. Men ja, så, där träffade jag ju liksom andra kriminella. Och då träffade jag en kille där. Och sen senare när jag muckade så helt plötsligt var jag med i ett kriminellt gäng liksom. Ett finskt kriminellt gäng som höll på med ekobrott och droger och allt möjligt och sådär. Så jag blev introducerad av en kille som jag satt med där och jag blev med, jag gick med i det där gänget helt enkelt. Och jag var med dem i några år, tror jag. Och ja, vi gjorde ju allt möjligt. Och jag blev till slut bostadslös. Så jag bodde på svartklubben som vi hade. Och ja, det var mycket skit som hände. Jag kan inte gå in på allting det. Alltså, men i alla fall. Där träffade jag min grabbs mamma som gäst. På den här klubben och vi skulle åka upp och sälja droger upp till landet. Och ja, vi var uppe i Dalarna och skulle lämna lite prylar så här och amfetamin då. Och när vi lämnade lägenheten var på väg ner till Stockholm så blev vi gripna i Täby då, både hon och jag. Och så vi blev misstänkta för mordförsök. För det var precis när vi hade åkt så var det någon annan som hade varit där. Med hagelbrakare och skjutit den här killen. Och det här var liksom vändningen för mig kan man säga. Och för min tjej då. Mitt ex. Ja, vi var ju gifta. Så jag kom ifrån de här finnarna för att jag hamnade ju på Täbyanstalten och hon hamnade på Hinseberg. Och då sökte vi P34, bägge två. Och efter ett tag på kåken då så fick vi den här P34 och hamnade hos ett familjehem nere i Karlskrona. Och det här familjehemmet bodde vi under flera år. Vi följde med dem vart de än flyttade. Vi hamnade i Karlskrona och sen så flyttade de hela tiden. Så de flyttade från Karlskrona ner till Öland. Och så vi följde med dem dit. Och sen så från Öland ner till Skåne. Och vi knarkade under tiden. Och det blev ju så att det blev som en, som man säger, knarka inhägnat område. Han skyddade oss hela tiden. Vi var ju hans levebröd liksom. Så vi var nyktra ett tag och sen tände vi på och så träffade man folk, du vet, liksinnade på Öland, likadant i Karlskrona och likadant i Skåne, där jag senare gjorde behandling. Det var första gången jag kom i kontakt med det här tolvstegsprogrammet. Och det här var, jag måste ha varit 98, tror jag, 98-99. Och där började min resa då i tolvstegsprogrammet. Och jag fick behandling där och gjorde en bra behandling. Och fick förstahandskontrakt där. Och jobb. Och krigade då för att få ensamvården av min grabb då. Han levde ihop med mamman då. Hon var ju också på behandling, men det gick inte så bra för henne. Så jag var liksom helgpappa där och... det var tufft att lämna honom till henne för att hon var ju aktiv liksom. Men i alla fall, jag fick egen vårdnad. Sen började jag dricka. Började liksom, började tänka, fan vad dryga de är, de här skåningarna liksom. Ja. Sa sådana här grejer liksom för att göra det liksom enklare att dricka. Och sen, det pågick väl ett tag. Sen så hittade jag ju tjack igen. Och jag till och med lämnade honom ensam där när han sov, du vet. Åkte ut in till Malmö och handlade tjack liksom. Och, ja, det är så det ser ut liksom i missbruket. Och sen ringer min brorsa och så säger han det. Hörru du, är det inte bättre att du flyttar upp till Stockholm istället? Där kan ju vi liksom hjälpa dig med din grabb och sådär. Och det passar mig utmärkt. Det blev en geografisk flykt. Så det ordnade sig, allting i Stockholm ordnade sig. Brorsan grejade en lägenhet för mig där. Och sen så började jag jobba på hemmet för gamla i Kärrtorp. Och det funkar ju bra liksom ett tag. Och på den där avdelningen var det bara tjejer som jobbade. Och jag började liksom... Där fanns det liksom inga NA-folk som jag behövde titta efter axeln över som gjorde i Malmö liksom, så fort jag gick in på bolaget. Utan då fanns det bolaget i Kärrtorp. Så jag kände mig fri. så då började jag. Så jag festade med de här tjejerna och sådär. Och det var mycket fest och tror jag kunde klara att hålla mig till alkohol i alla fall i 2 år. Sen helt plötsligt så började jag ta tjack. Och då gick det åt helvete direkt för att jag skulle gå och jobba påtänt på det här äldreboendet. Och sen så går jag förbi min avdelning och då ser mina kollegor, tjejerna där, att jag går förbi dem och ska ner i omklädningsrummet. Så kom jag aldrig upp. Jag blev så jävla nojig och nervös. Jag kände att jag fixar inte det här. Så jag gick hem och gömde mig i garderoben. För att brorsan hade nycklar i lägenheten. Och tror du inte, de hade ju ringt honom. Och tror du inte att de... Att brorsan kom in. Och jag hörde att han gick där. Och jag satt där. I garderoben alldeles mörkt. Ja, jag förlorade jobbet sen. Ja, herregud alltså. Ja, sen så... Det var inte bara jobbet jag förlorade sen, utan grabben blev placerad. Jag förlorade lägenheten. Jag förlorade allt i stort sett. Jag förlorade mig själv också och ringde den här jourenheten på vuxen där. Och ville ha hjälp liksom. Och det är ju klart, när det går åt helvete, då är man villig liksom. Ja. Men i alla fall, jag hade en gammal cykel där, cyklade ner till SOS och ringde upp liksom till socialsekreteraren där. Ville få en tid och ville liksom prata och sådär. Och jag fick hålla på så ett tag och Nej, det var fan inte lätt alltså. Så att, men till slut så sa den här socialassistenten då vid det sista besöket jag gjorde där. Då sa hon det att, vad har du tänkt för behandling då att göra? Jag tänkte en sån där familjevårdsplacering, sa jag. Nu ska jag göra en till 12-stegsbehandling. Så då hamnade jag på Kvarnlyckan.
Grattis.
Ja, tack. Och jag visste ju liksom vad 12-stegsbehandling var. För jag hade gjort den nere i Malmö. Så jag visste ju vad man skulle få gå igenom där. Och. Men i alla fall gjorde så gott jag kunde på den där behandlingen ute i Kvarnlyckan. Och efter behandlingen så, som så många andra då som gör behandling, visste jag inte var jag skulle bo och sådär. Och vad som skulle hända efter behandlingen. Så jag fick i alla fall ett rum i en lägenhet nere i Skarpnäck. Det var något de kallar för trappan där nere. De hade någon lägenhet med fyra sovrum. Så att jag fick ett av dem då. Och sen gick jag på något som heter Kram för att ta reda på vad jag ville syssla med. Och jag tänkte, fan, jag skulle vilja ta studenten liksom. Och då började jag på Stadsmissionens folkhögskola nere i Liljeholmen och tog studenten där. Och sen så, och jag höll mig nykter där. Mer nykter än mina rumskamrater i alla fall. Men de tyckte det var ingen bra miljö för min grabb att hälsa på mig. Så då fick jag en lägenhet i Kärrtorp. Inte så långt ifrån den lägenheten som min brors hade grejer. Så att det var samma område liksom. Ja. Och ja, när jag gick ut skolan där och sen så hade jag väl lite jobb. Fick lite olika jobb där efter skolan. Och grabben började på dagis där i området. Och ja. Åren gick och jag har ju tagit flera återfall. Har jag gjort, men kämpat mig tillbaka varje gång. Det har varit svårare och svårare för varje gång. Jag tar väl 10 månader den här månaden. Inte nu, men ja, efter återfallet då. Innan dess hade jag skrapat ihop 11 år. Och det som gjorde att jag tog återfall var för att jag hade fortfarande kvar hemligheter. Och var oärlig helt enkelt. Jag gjorde om stegen ganska snabbt efter det här senaste återfallet. Och tog upp de här hemligheterna. Och det känns mycket bättre nu. Och det här med att sitta här och tala min live story, det har inte jag velat. Jag försöker klara mig hela tiden. Jag har aldrig gillat att dela. Alltså. Aldrig. Men jag har kämpat emot det där varje gång. Jag tycker inte om att sitta i centrum så att alla tittar på. Men det är inte så farligt när man väl sätter sig där. Men jag har fått ett jättefint liv. Alltså. Jag måste ju säga det. Att jag träffade ju, när jag hade ett års nykterhet efter behandlingen då på Kvarnlyckan så... Då träffade jag med min sambo som jag lever ihop med nu. Och vi har snart varit ihop i 20 år. Hon har faktiskt räddat mig flera gånger i de här återfallen. Hjälpt mig att kapitulera och såna här grejer. Jag vet inte hur det hade sett ut annars. Jag tror nog att det hade gått något sämre, tror jag. Jag hade nog kanske inte levt idag. Så hon är verkligen en viktig person i mitt liv. Och under den här tiden så har jag ju liksom klarat av skulder, skuldfri. Det är inte alls det. Jag är kreditvärdig. Men de gamla skulderna är borta. Och sen är det så jäkla roligt också. För den här försöks- och träningslägenheten. Den fick jag ju förstahandskontrakt på. Och jag överlåter den lägenheten min grabb. Så han har fått förstahandskontrakt i Kärrtorp på en tvåa. Och så ska jag bli farfar nästa månad. Och det känns ju som en bra start. Det känns ju som en bra start för honom då, med lägenhet och grejer och sådär. Så det tycker jag känns fett som fan. Det är jag jätteglad över att jag kunde ge honom det. Tyvärr så har hans mamma gått bort. Det glömde jag berätta, men när han var 15 år, han är 26, när han var 15 år så knackade han ner radhus, på dörren i radhuset i Sköndal där. Och då var det två krimmare som kom dit och, sökte honom och skulle berätta för honom att hans mamma hade gått bort. Så hon dog i missbruket då, av förgiftning, 43 år gammal. Och han hade hoppats på att hon skulle gå den vägen jag hade gått. Så han fick sin mamma tillbaka. Så att jag stannar nog där. Tack.